Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, varmt välkommen till MotoGP-podd nummer 120, säger Tobias Lajon och Andreas Mårtensson. Mitt i sommarvärmen, Andreas, hur känns det?
Ja, det känns som att det är dags för podd igen, va?
Ja, det gör det. Det har gått en tid och har du funderat över dina anledningar till att inte spela in podd?
Nej, det har helt enkelt inte funnits tillfälle för att göra det. Vi har tagit lite semester helt enkelt.
Det har varit skönt att rensa hjärnan och ja, vi har inte setts på de senaste veckorna överhuvudtaget.
Nej, det är ju sådär. Vi får ett litet uppehåll även där.
Känns lite annorlunda, annars är det många timmar bredvid varandra. Det är nästan som en sån här rallyförare, kartläsarförhållande. Man sitter där och surrar och umgås hela tiden. Så det är skönt med lite paus.
Så kan det vara, så kan det vara. Men snart är vi igång igen, på riktigt.
Ja, på riktigt. Och det känns verkligen på riktigt. Vi ska ju på plats till Österrike och det känns roligt, spännande och som du säger, som att det händer på allvar igen.
Ja, faktiskt. Vi har inte varit på plats sedan Malaysia 2019, så att det är ett tag sedan. Det sista racet 2019.
Ja, det ska bli kul att komma nära och andas in racingluften igen på riktigt. Du, det har ju gått som sagt några veckor och det som är skönt i sambandet är att det har ju inte spelats in några nya poddar under tiden, så vi har inga gamla startnummer att dra igång med, utan vi får bara bläddra på nästa här med startnummer 20.
Just det. Och sen har det faktiskt inte hänt så jättemycket i MotoGP-världen. Det har kommit lite nyheter sista veckan. Vi får komma till det. Men ska vi dra startnummer 20 på en gång eller?
Jag tycker vi drar startnummer 20 och sen blir det väl en nyhetssvep. Och sen så vet jag att vi flaggade för en halvtidssammanfattning förra gången. Och sen har vi faktiskt en viktig punkt att avsluta med. Vi kommer att ha möjlighet att ställa frågor till Jack Miller. Och vi vill ju att du som lyssnar ska komma in med frågor till Jack Miller.
Ja, det avslutar vi med.
Det kommer vi avsluta med.
Ja. Startnummer 20 då? Vem tänker vi på då? Eller vem tänker du på?
Jag tänker på... Det blir en kort horisont. Fabio Quartararo. Fick jag uttalet rätt här?
Quartararo. Ja, jag tror det. Quartararo.
En av dem med... Ja, men så sa jag länge. Ja, jag har sagt så länge. Men vi snackar med honom verkligen och fick det här uttalet korrekt. Ja,
säger han inte så? Quartararo.
Quartararo, Quartararo, Quartararo. Nej, jag får mig att han är med. Nej, vi måste kolla det här igen.
Jag tror han säger så.
Inget U alls. Quartararo.
Nej.
Nej. Du ser. Vi får ha det här. Osvuret är bäst. Men en av de förarna med mer komplicerat efternamn. Det kan vi konstatera. En brokig karriär. En karriär Han kom ganska förvånande in i MotoGP-klassen här för 3 säsonger sedan.
Ja, det gjorde han. De flesta vet väl hans historia vid det här laget. Han leder ju trots allt mästerskapet i år. Han gör det med 36 poäng. Något liknande?
34 poäng.
34 poäng ledande mästerskapet.
Över Sarko, så det är ju dubbelt Frankrike i toppen.
Ja, bara en sån sak. Men om vi går tillbaka till Quartararo, så han är född 99, det vill säga att han är 22 år gammal bara. Han har kört MotoGP 3 säsonger. Han började sin karriär åtminstone, han givetvis så har han kört lite 50 kubik och sådär, men mestadels i Spanien, eller egentligen allt i Spanien. Även fast han är fransman så är han uppvuxen på banorna i Spanien. Vann ju Moto 3 spanska mästerskapen, eller junior, vad heter det då? Junior världsmästerskapet,
ja,
tror jag det
heter. Så kallar man det.
Men det var,
ja,
också spanska mästerskapen. Han vann ju det 2 år i rad. 2013, 2014. Sista året där, 2014, då vann han alltså alla race utom 2. Då blev han 2.
Han var ju tvungen att köra kvar ett då, därför han var för ung för att kliva upp till riktiga VM där.
Ja, exakt. Men vilken säsong han gjorde där och vann alltså alla race utom 2, då blev han 2. Så att, grym talang redan då, självklart. Vinner man 2 gånger i spanska mästerskapen, då är man riktigt, riktigt, riktigt bra. Sen efter det så var, blev det en brokig karriär när han väl kom in i GP-sammanhang 2015. Körde alltså på olika fabrikat fram tills nu egentligen när han kör i Yamaha. Förra året när han körde Petronas, då var det alltså första gången i GP-sammanhang som han körde i samma team 2 säsonger i rad. Bara en sån sak. Men 2015 kom han in i MotoGP och körde en Honda, sen blev det KTM, sen blev det Kalex i Moto 2, tog han klivit upp till. Sen blev det Speed Up och sen MotoGP-klassen.
Mm. Och det där har ju också gjort att hans resultat i VM-sammanhang har varit högst varierad. Och sen lyckades han ju sätta dit den här segern i Barcelona i Moto 2 i precis rätt läge där. Det här har vi snackat om med Johan Stigefelt i tidigare poddar och i olika sammanhang. Just den här fullträffen från Quartararo i Spanien, och det var det som öppnade dörren in, ja, i stora klassen.
Han vann ju 2 race den säsongen, alltså 2018 snackar vi om nu, och då körde han ju på Speed Up som kanske inte var det bästa fabrikatet eller bästa chassit på den tiden heller, utan det var Kalex på som dominerade klassen. Men som sagt, han vann där i Barcelona, han blev 2 i Holland eller i Nederländerna. Och sen vann han ju faktiskt i Japan också på Motegi, men blev diskvalificerad på grund av för lågt däcktryck, vill jag för mig att det var.
Ja, det var någon väldigt marginell.
Mycket marginell. Mycket marginell. Det kan lika väl ha varit en
ventil som inte har varit tät eller någonting.
Precis, ja, det var på gränsen.
Nej, för den perioden där, då höll man ju på att laborera med däcktrycket och just försökte gå ner så mycket det gick för att få mer kontaktyta och...
Ja. Ja, och då införde de ett minimutryck på bakdäcket som alla var tvungna att följa, och det följdes inte riktigt där i Quartararos, för hans del helt enkelt. Så han blev diskad. Så han hade 2 segrar med den segern då, som sagt, och en andra plats. Och det till slut då tog upp han till MotoGP-klassen, Petronas, på sämre material första halvan av säsongen. Och redan då så gjorde han ju bra resultat. Jag vet inte hur många andra platser han hade. Det var säkert en 5-6 stycken som han hade den säsongen. Fighter med Marquez. Hårda fighter med Marquez dessutom. Och det var ju den säsongen där Marquez vann eller kom 2.
Ja.
Förutom i Austin.
Och det var ju där också som man märkte att Quartararo var riktigt vass kvalare. Visst var det den första säsongen de hade den här duellen i Thailand.
Ja.
Marquez och Quartararo som stressade av varandra. Båda 2 gick av på kvalet och kraschade.
Ja, exakt. Och sen har vi ju även i Malaysia där på kvalet när Marquez försökte följa. Och sen har vi en minnesvärd kamp i Misano den säsongen när Marquez kunde ta sig förbi ut på sista varvet, var det ju, in i första svängen. Quartararo ledde hela racet. Så att, ja, Marquez var i stor form den säsongen. Quartararo hotade. Och då hade man kanske lite högre förväntningar för 2020. Sen försvann Marquez. Han gjorde det i första racet. Och då vann också Quartararo. 2 raka segrar på samma bana var det i Jerez. Men sen såg vi inte riktigt det här storheten. Han gick bort sig någonstans på vägen där. Dels körmässigt. Sen hade Yamaha, vet vi har pratat om det många gånger, problem med sina motorer bland annat. Chassit var inte optimalt. Och det blev ingen blev ingen VM-titel. Det blev bara en 8:e plats förra året.
Ja, han sjönk som en sten i slutet på säsongen där. Och då började man även, då började även jag fundera över, är det här, är det korrekt inställning, eller korrekt inställning måste man ju säga, men klarar han av motgångar på det sätt som man behöver göra för att bli världsmästare? Men sen har han ju kommit tillbaka otroligt starkt i år i fabriksteamet.
Det har han verkligen gjort. Leder ju mästerskapet, 156 poäng, 34 poäng då för Sarko som är två. Och ja, fyra segrar alla redan, två ytterligare pallplatser. Och sen har han tre stycken resultat som är så där, vilket mycket väl kunde varit segrar. Inte ja, alla
det,
kanske.
Det här men... första racet i eller första nu det var ett race. Racet i Spanien på Jerez. Det kan ju knappast beskyllas för.
Nej, men det är som jag säger, han har fyra segrar. Han har två tredjeplatser och sen har han tre placeringar då utanför pallen den här säsongen. Det är först i Qatar, då vann Maverick Viñales, Cuadrado blev femma. Inte mycket att säga om det. Han var inte riktigt på G den helgen. Sen vann han ju helgen efter. Den andra sak. Sen är det ju Spanien Jerez. Där ledde han racet med ett par sekunder, minst. Kanske till och med tre. När han åkte på den armpumpen, tappade ner till 13:e plats. Där trodde vi ju att det är ju racet över egentligen.
Mm.
Och sen har vi Barcelona. Där skinnstället öppnade sig. Och han slutade sexa totalt. Så att två utav de tre racen där placeringen alltså varit ja, utanför pallen kunde ha ju mycket väl ha vunnit de två.
Ja, faktiskt. Och då hade ju VM-ledningen varit ännu större såklart. Men han ser otroligt stark ut i år och ser mer och mer ut som att det är den föraren som de andra måste sikta mot och slå under den här säsongen.
Ja, exakt. Det tror jag också. Jag tror att han kommer ta hem det i år. Det enda som kan stoppa det tror jag är det är en skada.
Mm. Och det ser vi ju, det kan hända lätt. För
det
vem
kan
som
hända
helst.
Precis när som helst. Mm. Och det behöver inte inträffa de närmsta 5-6 racen ens. Det kan inträffa när det är 3 race kvar. Och då kan VM-titeln, ja, vara körd ändå. Så att, det vet vi ju i den här sporten, det är inte över för nu.
Nej, men du, vad är det som gör honom så stor? Eller vad är det som gör honom, vad får honom att sticka ut i det här jämna mästerskapet?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Men han kör ju på ett aggressivt sätt men ändå mjukt. Och på något sätt så har det blivit en perfekt matchning med cykeln som vi sällan ser, utan det har ju egentligen varit sen första gången han kör den här cykeln, eller kanske 50 racet eller något liknande 2019, så det har verkligen bara stämt. Jag var inte alls säker på att han hade presterat de här resultaten på ett annat fabrikat, men just Yamaha, just det teamet han kom in i, då får han visa sin talang, för talang har han ju uppenbarligen. Vinner man två raka gånger i Moto3
i spanska
då har man grym talang, det är så enkelt är det. Tar vi motståndet de säsongerna, till exempel Ramirez blev tvåa, Navarro blev sexa, Minho var med, Arenas var med, numera världsmästare Moto3, Rodrigo var med på den tiden och ja, Luca Marini var med, Vierge var med, han vann här. Så att han har talang, det är inget snack. Och då var han ju dessutom då, 2013, vad var han då? Då var han så 14 år gammal.
Ja. Mm. Och snäppet för ung för att gå vidare, som sagt.
Ja, fick köra ett år till. Ja.
Ja, nej, det finns mycket att säga om karriären då, och förmodligen ännu mer efter den här säsongen då, om den fortsätter som den har börjat. Om andra halvan fortsätter som den har börjat, så ser det ju väldigt, väldigt lovande
ut. Ja, det gör det. Det ser riktigt bra ut för hans del. Och jag tror motgångarna förra säsongen, det började bra, Marcus försvann. Jag tror motgångarna sen under förra året stärker honom på sikt. Och kanske är anledningen till att han möjligtvis då kommer vinna i år.
Och han har haft en stor motgång och han tagit sig tillbaka från armpump. Det är inte helt automatiskt att prestera direkt.
Nej, och just som vi sa där, att resultaten har svajat. Han har kört i olika team till han kom till Petronas. Så jag tror att det tjänar han på nu. Kommer tillbaka från skadan. Han hade ju skadat det första året i Moto3, som man trodde det kanske är den som gjorde att det inte blev så bra resultat. Men han har ju kommit tillbaka från de här sakerna. Så att han verkar ha ett bra psyke.
Mm. Ja, vi kanske ska se ämnet som uttömt för stunden här med startnummer 20. Vad säger du? Har du någon annan startnummer 20 du tänker på?
Jag har ju inte det.
Nej.
Har du?
Nej, jag har inte
jag
heller.
Jag tänker inte på någon annan. Och visst, man kan ju säkert googla fram någon som har haft 20 och så kommer man tänka på det efterhand. Men det är ju inte det som är tanken med den här punkten, utan det är vilka vi tänker på nummer 20. Och jag tänker på Quartararo. Vem kan man annars tänka på? Han leder trots allt det aktuella MotoGP-mästerskapet.
Mm. Ja, vi släpper Fabio Quartararo och går vidare i sommartorkan här då med de få nyheter som faktiskt har skrivits om och snackats om under de senaste veckorna. Vi har till exempel, så tänker jag på, jag tänker på kalendern. Kalendern har förändrats. Det pågår fortfarande en pandemi i världen. Läget är inte så lysande i Australien. Det är racet struket. Och nu det senaste är också att man stryker racet i Thailand. Och än så länge då ett ersättningsrace för Australien. Men än så länge ingenting för Thailand.
Nej, vi får väl se vad som händer där. Thailand är inställt, precis som Australien som du säger. Det kommer bli ett race till i Portugal, Portimao. Det kommer vara veckan före finalen i Valencia. Lite ovanligt ändå att köra på en bana som är ersättare och köra på den två gånger. Men det var ju succé där förra året måste jag säga med sensommarsolen som låg på där i november. Så att det är väl helt rätt att lägga ett till race där. Vi får väl se vad de hittar på då till Thailand. Det känns ju som att Thailand och Malaysia låg ju efter förändringarna nu. Låg ju de veckan efter varandra. Kommer det bli någonting i Malaysia överhuvudtaget? Tveksamt.
Ja, jag är tveksam.
Men det kan ju lika väl bli dubbelrace där. Vi vet ju, vi har ju själva varit där. Så flygplatsen ligger ju två stenkast ifrån banan. Så att det går säkert att hålla den här bubblan. Men vi får väl se vad de kommer fram till. Jag skulle säga att det är ytterst tveksamt. Kanske ett race till i USA, det går ju rykten om det fortsatt. Än så länge så är det bara ett race där första helgen i oktober. Kan ju bli dubbelrace på något annat ställe också. Det kan ju bli Misano, det kan bli Aragon. Men det vi vet i dagsläget är att Thailand och Australien är inställt. Portimao är ett av ersättningsracen, sen får vi se.
Men hur påverkar det mästerskapet i stort då? Det här med att man... ja, lite minskad variation i banor och mer banor som man kör dubbelhelger på eller återkommer till som i Portugal numera.
Jag tror inte det spelar så stor roll faktiskt, ärligt talat. Jag tror att alla är vana vid situationen nu. De vet hur det är. Hade det varit en vanlig säsong och så helt plötsligt så hade något race strukit så ett annat race har kommit in som vi har kört på en gång redan denna säsongen. Då tror jag det var ett större... protester om jag ska säga så, men i dagsläget tror jag bara folk, ja, det är som det är helt enkelt, alla vet att höstsäsongens kalender, den är inte riktigt klar än. Nu börjar det bli ganska sent där, för jag vet att Michelin vill gärna ha 3 månader på sig att kunna frakta däck, tillverka däck, så att de är på plats i tid helt enkelt, och de behöver ungefär en inställelsetid på 3 månader för att veta. Och skulle det bli dubbelrace i USA så behöver de ju ta fram betydligt mycket mer däck och, ja, för att kunna ha ett dubbelrace där, och det är långa, långa frakter och sådana saker. Så det börjar, tiden börjar ändå rinna ut nu när vi börjar närma oss i början på augusti.
Kan det sluta med att vi får en kortare kalender och färre race än tänkt? Eller försöker man, försöker fylla ut antalet?
Ja, det tror jag. Jag tror man försöker dubbla race i så fall på samma bana om det skulle vara så, om det inte finns någon annan lösning helt enkelt.
Mm.
Det tror jag.
Tittar vi bara till nästa racehelg då, som ligger en och en halv vecka bort drygt. Där är det en intressant förare som kommer stå på startgriden med wildcard, Dani Pedrosa.
Ja, jag blev lite chockad faktiskt. Även fast det har snackats om Pedrosa så trodde jag ändå att det där är bara rykten. Det där kommer inte bli någonting av. Jag kan inte riktigt se vad han skulle tjäna på det. Han har gjort sitt i MotoGP. Nu är han testförare. Han kan bara egentligen visa sig hur långsam han är. För han kommer inte vara bästa KTM.
Nej, jag blev också förvånad. Ja, riktigt förvånad blev jag. Ja,
faktiskt. Men sen när man börjar tänka på det så i andras perspektiv, eller i ett annat perspektiv, så kan det ju vara mer att han vill köra det här racet tillsammans med KTM såklart. Första gången han inte kör Honda för övrigt. För att komma upp kanske lite mer i racefart. För nu har han inte kört ett race sedan slutet på 2018. Det var då han la ner karriären. Sen har han varit testförare, men testförare och raceförare är två helt skilda saker. Kör du inte race, då tappar du hela tiden. Och på något sätt så känns det som att han måste ha tappat rätt rejält. Och kör han ett race, då kanske han kan hoppa upp några pinhål igen. Och få upp lite mer fart. Se vad de andra gör på banan under en racehelg. Och kanske bli mer attraktiv igen för KTM.
Ja,
så det tänker kan, jag.
Ja, det är väl det som det du gör här nu, sätter ord på skillnaden här mellan testförare och just att köra race. Det är ju att som testförare så kör man ju många varv på egen hand. Och du kör ju på något vis inom din komfortzon ändå. Även om du kör fort så är det ju på något vis att du ska försöka repetera och upprepa det du gör hela tiden.
Och tänka efter hela tiden vad du gör för någonting. För att känna olika saker. Och du har ju 100 olika saker du testar varje gång. Det är inte bara oftast i alla fall. Så det är inte bara en sak du åker ut och testar någonting. Utan du har ju flera bollar i luften samtidigt. Och då tappar man den här liksom killerinstinkten.
Ja, men nog såg vi exempel på det. Nu var det ju, det var ju inte bara ett inhopp. Men Stefan Bradl, utveckling under förra året.
Visst.
Det blev ju riktigt bra i slutet på säsongen där. Just till Portugal, tänka.
Ja. Absolut.
Så att, och det har ju säkert
lyft för Honda och för hans del också att han just körde hela förra säsongen egentligen, blev det. Men det tror jag är själva orsaken till det. Att han ska komma upp i fart igen, helt enkelt. Och se vad de andra gör. För MotoGP har ju, det vet vi ju, att det har ju utvecklats 19, 20 och nu 21. Det har ju hänt rätt mycket fartmässigt.
Mm. Ja, intressant uppställning i alla fall från KTM där. Och det gäller första helgen här i Österrike som ändå är dubbelrace.
Steiermarks Grand Prix.
Ja.
Yep.
Vidare då, kopplat till kalendern här, då blir det skadeläge. Franco Morbidelli, knäoperation. Hur länge blir han borta egentligen?
Ja, det vet vi inte riktigt. Nu snackas det om, först var det 8 veckor. Sen snackades det om att han kommer tillbaka till Misano. Och det är väl, jag tyckte ändå 8 veckor, det lät ganska lite faktiskt med tanke på korsband och menisken som är opererad. Ett korsbandsskada, det tar en stund. Och visst, man använder inte det på samma sätt som man gör kanske i alpinåkning eller vad det är. Ja, eller fotboll eller andra skador eller andra sporter som man ofta skadar korsbandet i. Men du ska också kunna böja på knät i den här sporten.
Ja, och någonting ska du trycka med benen. Ja, så är det ju.
Det funkar inte hur som helst.
Nej, men den här skadan, jag fick faktiskt inte upp ögonen för den förrän det här cykelbytet på Le Mans. När han på träning då plötsligt, man såg han bara segna ner eller tappa styrseln i knät helt enkelt. Och följa över sin egen motorcykel. Men sen har det blivit förvärrat också efter det.
Sen var det någon träningsskada med mig. Det var ju mellan 2 racer för mig och man var hemma på ranchen. Och slog upp det där och då kom de fram till att nu är det var väl inför Assen tror jag det var. Att nu är det dags att operera detta.
Men rätt tuff säsongsinledning för Morbidelli om man jämför med förra året. Han var ju ändå 2 i sammandraget så att i det här läget så tycker jag ändå att det är klokt om man låter honom läka ut helt och hållet. Den här säsongen är ju redan, den är redan förstörd.
Den är redan förstörd för hans del. Ja, han kör på för gammalt material för att kunna göra bra resultat. Plus att jag tror att det hägrar en fabriksstyrning för hans del.
Ja, för det blir ju nästa nyhetspunkt här. Även om den inte har behandlats så noga här under sommaren, så vad är läget där för Yamaha och deras lineup fortsättningsvis? Jag menar, Quartararo, han känns ju som ett säkert kort flera säsonger framåt. I alla fall som han kör nu.
Ja, han har ju kontrakt nästa år också.
Ja, men sen då hände ju det här chockartade med Vinales. Och det var ju, det är inte långt tillbaka i det senaste racet. När han sa då att nej, nu räcker det med styrning hos Yamaha.
Ja.
Det var ju rätt. Förvånande,
ja,
måste jag säga.
Ja, jag håller med. Jag håller med om det. Alltså det, jag förstår hans tankegångar, men också så... Det är så lätt också. När man har kört en halv säsong, man har tagit ut det sista man har under många back-to-back. Det har inte, gick inte bra Sachsenring. Sen åker man direkt i Assen. Det är lätt att ta sådana här överilade beslut. Alltså. Så känner jag lite att nu när man har fått komma ner i tempo efter en månad med semester. Frågan är om man har gjort samma sak idag.
Nej, det undrar jag också. Det känns ju som att det går att blicka i backspegeln och se de här överilade besluten från honom tidigare.
Ja, ja. Nej, jag tror inte att det här är ett bra beslut. Alltså. Det...
För var ska han ta vägen någonstans?
Nej, det är ju nästa sak. Allting ryktades emot. Ja, men han ska köra Aprilia, det är bara en tidsfråga innan det blir officiellt. Det är fortfarande inte officiellt. Ja, det är möjligt att det kommer hamna där till slut. Eller varför inte något annat chockartat beslut? Suzuki, byta med Rins, inte vet jag. Men det mest troliga är ju att han kommer att gå till Aprilia. Men vi vet ju inför, han skrev ju nytt kontrakt i början på 2020, skrev han ju på för både 21 och 22. Och det som bryts nu är alltså 22 då med Yamaha. Men redan då så var ju Ducat intresserad av hans tjänster. Kan de göra någonting nu?
De har ju fyllt på med många,
det är ju
unga,
det som är problemet,
men inhemska förare och så vidare. Men då, inget riktigt toppnamn.
Riktigt, när de ville ha honom där i början på 2020, då ville de ju ha honom verkligen och satsa mycket pengar på honom. Nu kan de ju få honom för en bråkdel av pengarna till nästkommande säsong. Men frågan är ju var de ska stoppa in honom någonstans.
Mm.
Pramac, Martin och Sarko känns ju rätt givna där. Och Miller och Bagnaia flyttar man ju inte heller på. Hur ska de...
Nej, och sen är det Rossis Sky Racing Team där.
Och där är ju fortfarande inte förarna klara. Det ryktas ju mycket om Marini, det känns väl som ett givet val. Men den andra platsen är ju faktiskt inte 100% klar till Besecki som det...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryktas mycket om. Och det går ju lite rykten om Vinales till den där styrningen. Varför inte en fullfabrikare i Rossis team på Ducati för Vinales?
Ja, det
jag vet inte.
Nej, det kanske inte är sån högoddsare som det låter.
Nej,
i första.
Jag vet faktiskt inte. För Besecki har ju inte rosat marknaden i år.
Nej, Besecki hade ju behövt fler toppresultat. Han matchar ju inte Fernandes eller Gardner i år.
Nej, det gör han inte. Det gör han inte. Nej, men om man nu fortsätter mot GP, då känns det ändå som att det blir Aprilia. Men jag hade tyckt det var lite kul om det rördes om lite i grytan.
Mm. Ja,
ett byte rakt av mot Rins till exempel.
Ja, varför inte? Men du, det är två före som vi snackar om. Det är ändå fyra Yamaha-styrningar. Du snackar också om eventuellt fabrikskontrakt för Morbidelli.
Det känns ju som det mest naturliga. Jag kan inte se att Yamaha skulle välja någon annan. För jag tror Morbidelli då hade nästan tagit sitt pick och pack och dragit. Han blev alltså tvåa i VM och så året efter får han köra på 3 år gammalt Junk. Och sen så slutar deras fabriksförare och han får ändå inte chansen där. Det är ju en rejäl diss ifrån Yamaha i så fall.
Ja, det är det.
En rejäl diss.
Ja, nu råkar det ju vara Rossi där, men han har ju verkligen inte rosat resultatlistorna i år.
Nej, och det vet vi inte riktigt vad som kommer hända med Rossis. Om han kommer fortsätta eller inte. Det borde ju ha kommit ett besked. Det kommer säkert i, vad ska vi visa på, inför nästa helg. Kan det komma så?
Ja, det skulle kunna göra det.
Där är också en förare som skulle kunna ta sin egen plats där, om man säger så, i sitt eget team. Kör Ducati ett år.
Mm.
Vet inte riktigt. Det är, om det är någon mening sportsligt vet jag inte riktigt kanske. Men marknadsföringsmässigt så lär det ju vara en rejäl fjärde i hatten.
Ja. Ja, det får vi se vad han tar för beslutet ligger ju i hans egen hand på något vis ändå.
Så känns det som, ja. Ja. Nej, men förare till Yamaha där, vi har ju varit inne på det flera gånger, men det är ju väldigt intressant att se där. Om vi nu förmodar att Morbidelli går till fabriksteamet, Petronas har ju då två förare eller två platser att fylla om Rossi slutar. Och det hänger ju fortfarande i luften. Rolf Fernandez vet vi vill Yamaha ha, men det senaste där är återigen bara ryktesvägar, vi vet inte riktigt. Men att han kommer stanna hos KTM. Ska han till MotoGP så är det tekniskt KTM som gäller. Men ja, vem vet. Och sen går ju snacket om både amerikanare och britter.
Mm. Men då vet vi också att Gerloff har ju skrivit på för vidare satsning i Superbike ett år till.
Men för Yamaha och ja, med en option åt att hoppa till MotoGP om kontraktet, om det skulle dyka upp där.
Mm. Raskatlioglu.
Ja,
skriver på för
2 år.
Ja.
Och det tror jag faktiskt inte att han är aktuell längre. Jag tror inte det. Jag tror inte Toprak är det, men jag hade gärna sett honom på en av Petronas Yamaha-cyklarna. Det tror jag hade blivit väldigt bra. Han har säkert också en option, men det verkar ju som att ja, så Foglor där som är manager, de vill ha kvar honom i Super-QM. Men sen så ryktas ju lite om Rea också. Vi var inne på det i förra podden. Att Rea dyker alltid upp som gubben i lådan när det gäller sådana här saker. Varför inte?
Han fortsätter ju att vinna i Superbike.
Han gör ju det. Han är ju grym förare.
Ja.
Så varför inte ett år? Men sen är det ju, vilken omställning det blir för hans del. Han tjänar ju säkert mer på att köra där han gör nu än att hoppa till Petronas. Garanterat tjäna mer nu. Hur många race har de? 13?
Ja.
Något sånt där. Han kan leva ett vanligt familjeliv. 13 race. Resa till och från. Inte så jobbigt. Det är en annan sak att göra 20 race. En säsong. Kawasaki har han ett flerårskontrakt på. Ja.
Nej, precis. Och så med åldern där, det börjar ju liksom...
Två små barn, eller två små, de är inte så små längre, men vad kan det vara? 6-8 eller något liknande kanske? Ja.
Nej, det känns ju som att det är ett större steg att ta för honom, ju längre tiden går.
Ja, det gör det.
Då skulle det ha kommit där vid den tid han provkörde Honda.
10 år sedan, 2012 var ju det, så det var ju 9 år sedan.
Ja.
Men kanske att han liksom känner att få en erbjudandet, ja... Sen ryktades det ju om Jake Dixon. Kör ju Moto2 för Petronas. Men jag tycker att han har inte rosat marknaden heller. Jag vet inte om han är riktigt där, om jag ska vara helt ärlig. Han har en bra körning som jag sett att göra om det. Eller man förra året när han kraschade med 4 varv kvar.
Ja. Och sen olycklig skada i slutet på förra säsongen också.
Ja. Sen vad har vi mer och välja på? Vi har ju Bobier då, amerikanare.
Nej, det är inte klockrent heller efter den här säsongen.
Nej, det är det inte. Det är det inte.
Nej, lurigt. Och vi snackar mycket om Yamaha också för att det ändå... I mitt huvud så är det ändå ett komplett paket. Jag menar, vi har sett vad Quartararo gör, vi har sett vad Vinales kan göra i år på den. Även då i Petronas-teamet förra året med Morbidelli. Och ja, då var det ju Quartararo där också, men det är riktiga toppstyrningar vi snackar om.
Som ja, men det är ju det.
Uppe för den förare som kan ta den.
Kan det vara upplagt för Moto3-förare att ha klivit upp då?
Hela vägen igen, det har inte hänt ofta. Det är
sen
ju,
Miller?
Nej, det är inte sen Miller, nej, precis. Ja, och då tänker du på... Du kan ju inte plocka upp den yngsta av dem alla, höll jag på att säga.
Acosta?
Ja.
Nej, det tror jag inte. Han lär vara knuten till KTM också, ja, som alla andra.
Ja.
Nej, men Darren Binder.
Ja. Han är ju i... Ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Jag bara spottar ut med lite namn.
Han är stor.
Finns inga rykten som säger någonting i den vägen. Men kanske att det kan vara läge för någon Moto3-förare och...
Hoppa över Moto2 helt enkelt.
Ja.
Mm. Vi får se. Du, det är sommaruppehåll nu då, och jag tänker släppa Yamaha-snacket här.
En sak till.
Säg en sak till.
Crutchlow. Kommer han köra nu i helgen eller?
Det är inte bekräftat.
Nej,
jag har inte sett det bekräftat.
Och det är istället för Morbidelli. Ryktet säger ju att det är Crutchlow som testförare för Yamaha som ska åka in där. Det vore naturligt. Crutchlow har inte kört hoj sen. Oh, jag vet inte om han har kört hoj, men han har kört en MotoGP-cykel sen i början på säsongen.
Nej, och han kör ju av tradition inte mycket hoj vid sidan av. Han kör ju trampcykel, racercykel och ja. Håller sig igång på det sättet.
Senast Crutchlow körde måste ha varit i Qatar när de hade den här speciallacken. Tror jag det var. Senast han körde hoj eller körde MotoGP-hoj. Och ska de ha någon nytta av honom i förlängningen under säsongen som testförare så måste han ju förköra någonting också, annars går det inte. Så varför inte då? I så fall blir det ju två stycken Red Bull Ring för Crutchlow och sen ett hemmarace på Silverstone. Och där brukar han ju köra ganska bra. Crutchlow. Så varför inte?
Nej, det kan bli intressant. Då blir det ju två riktiga veteraner på plats här. Om det nu blir Crutchlow så har vi också Pedrosa där som sagt, va?
Ja.
Du, vad gör förarna under sitt sommaruppehåll annars då? Det är inte bara att ligga
på stranden. Det verkar vara giftermål.
Ja, visst verkar det så?
Ja, giftermål och barn verkar vara poppis.
Även barn, det har inte jag riktigt koll på.
Nej, men Vinales som sagt.
Då. Ja, han ligger upp.
Och sen Rins tror jag de väntar sitt första. Jag tror inte det är jättelångt borta. Mir verkar ha antingen förlovat sig eller gift sig, något utav det.
Mm.
Oliveira gifte sig idag tror jag, eller igår.
Så pass nytt. Mm.
Ja.
Ja, det gäller att passa på under ledigheten.
Långt sommarprov.
Mm.
Kanske för långt.
Kanske. I år är det ju långt. Det känns långt för mig till och med som ändå är en bit vid sidan av.
Och det var ju för Finland blev inställt.
Ja. Ja, giftermål och vila. Och sen en del måste ju hålla igång och träna också såklart. Det går inte att vila.
Åka jokt.
Ja, exakt. Det jag hörde på radion snacka om. Om ska vi säga jott eller jakt eller... Där fick vi till mellan
alltihop. Uttalet. Eller tuk-tuk.
Kanske det.
Rossi åkte ju någon tuk-tuk.
Är det så?
Ja, jag tror det var något sånt i alla fall. Det var något sånt där.
Vet du, jag hade en klasskompis på gymnasiet. Han blev hämtad när vi tog studenten. Han blev hämtad i riksa. Hans brorsa hade klätt ut sig och sprang barfota och hade fixat en sån här gåvagn. Det var riktigt roligt. Vet du, för alla andra, de fläskade ju på så mycket det gick. Liksom. Det var ju snudd på helikopter på någon. Och sen han valde riksan. Han fick riksan. Det var roligt, tyckte jag.
Ja, jag såg någonting från Rossi där någon kväll.
Ja.
En sen kväll i Riccione.
Ja, det kan hända vad som helst.
Ja, det kan du göra.
Du, start nummer 20, nyhetssvep. Vi måste säga någonting kring mästerskapet eftersom att det är halvtid. Jag tänker höra med dig om du har något utropstecken som du särskilt tänker på så långt.
Ja, vi har ju redan varit inne på det faktiskt. Det måste ändå vara... Två saker, jag kom på en sak till. Nej, men Quartararo, självklart. Han leder mästerskapet 34 poäng. Han gör det på ett övertygande sätt. De han har vunnit har han vunnit klart. Han skulle lika väl kunna ha två segrar till. Om det inte vore för saker och ting som normalt sett aldrig inträffar egentligen. Det är väl bara ett motorhaveri som saknas. Och han sa det mesta hänt för hans del den här säsongen. Så att han kör oerhört bra. Det är den för att slå. Och jag kan inte se att någon gör det under de här racen som är kvar, alltså i mästerskapet, om man inte själv ställer till det för sig själv.
Nej, han kvalar bra. Han har lyft sin regnkörning också.
Det vet jag, det är ett frågetecken för mig fortfarande. Visst, han körde bra i Le Mans. Hemmaplan, han startade i pool. Allting var perfekt för honom där. Han kunde hänga på Marquez som körde medium medan han själv körde mjukt framdäck. Det var bra läge för honom där. Ett regnrace start till mål. Ja, jag vill se det först. Jag vill se det, att han verkligen har lyft sig. Jag tror inte han är topp 10 ett sånt race faktiskt. Jag tror inte det.
Det spelar in så mycket de här skiftena där med cykel.
Ja, jag vill påstå det. För det var torrt i början. Gynnar också att man kommer in i det. Och sen en helt annan däckssituation. När de gavs ut, Marcus kraschade bort sig, ja men då låg han i ledningen. Sen var det, kommer du ihåg Miller, han körde ju 8 runt Quartararo. Alltså, ja, regnkörningen är lite mer tveksam till.
Ja.
Men i övrigt så är han ju en komplett förare. Ett till utropstecken då.
Ja, vad är det?
Nej, men Marcus seger på Sachsenring.
Ja, verkligen. Det där var en styrkedemonstration ordentligt.
Ja, det var det. Det var nästan lite rörande, måste jag säga.
Ja, det var faktiskt så. Man såg det för honom själv. Jag kände nästan lite så här klumpig.
Ja, men.
Man vet ju vad mycket det krävs och hur mycket det har krävs av honom för att komma tillbaka till den nivån. Smärta, operationer, ovisshet, borta från motorcykelkörning helt och hållet. Sitta hemma och käka popcorn och titta på de här tävlingarna, det är inte lätt. Eller hur?
Nej, men med en arm så fort man rör den så kluckar det i den.
Ja, det är därför man var tvungen att käka popcorn. Jag orkar inte lyfta någon mer. Nej, men det är ju riktigt illa.
Ja.
Det var riktigt illa. Den där kraschen som slog av överarmen där, det kunde ha blivit den sista stora kraschen för honom.
Det kunde ha blivit. Ja, man är ju sådär. Om man inte hade gett sig på. Om man hade bara sagt till sig själv, nu tar vi 8 veckor av här. 8 veckor, missa 3-4 race.
Du menar i första läget?
Ja. Då har han varit tillbaka.
Nej, men stort utropstecken där och ta segern igen, som sagt. Och helt otroligt, otroligt svit med segrar på den banan också.
Ja, det är ju det. Och som sagt, tänk om det blir dubbelrace på Austin också, eller i Austin.
Ja, stor chans att han kan.
Ja, det är upplagt faktiskt för honom. Nu är det mer högersvängar där än vad det är på Sachsenring, men det borde ändå kunna gå bra. Han är ju oslagbar. Ja, visst, han kraschade med 3 sekunders ledning senast, men, ja. Men fortfarande så har han ju vunnit där sedan han kom in i MotoGP, förutom då 2019 när han kraschade. Så att, ja, det blir spännande.
Kommer han vara att räkna med på fler banor, tror du, under hösten här?
Det tror jag. Jag tror vi kommer få se en annan Marcus här nu faktiskt när vi drar igång igen. Inte i 2019 års form, men heller inte som vi såg honom i början på den här säsongen. När han hade ont i armen, när det inte gick som man ville, när han blev 6, 7, 8. Nu kommer vi få se, tror jag, en helt annan Marc Marquez. Banorna kommer passa honom lite bättre. Det blir spännande att se Red Bull Ring nu, till att börja med. Det är en bana som senast han har kört där, de senaste 2 gångerna han blivit 2a. Blivit slagen i sista svängen av Dovizioso. Men det visar ju att han har farten för den banan. Så att det ska bli intressant att se. Silverstone kör han ofta bra på. Blev slagen av Rins senast vi var där. Precis på mållinjen. Ja, och så är det fler vänsterbanor också. Mm. Aragon kommer vi till snart. Austin som sagt. Ja.
Jag är frågan om hur mycket han rör om i mästerskapet också, i sammandraget där, men sannolikt inte tillräckligt för att störa Quartararo.
Nej, jag tror inte Quartararo är för mycket. Han har 50 poäng, Quartararo har 156, så att det går ju inte. Men till Sarko är 122. Jag skulle inte utesluta det, faktiskt. Jag skulle inte utesluta det. Och han har 59 till Bagnaia. Men det är klart, han måste sätta ihop en bra svit här nu. Han kan inte ha 3 raka nollor som han hade ett tag där inför Sachsenring, eller om det var 4 raka nollor till och med. Det var något liknande i alla fall, att han hade för mycket krascher. Och det är väl det som kan hända nu när han inte har så mycket att köra för. Inget mästerskap att köra för. Han kan köra för varje race, vilket gör att han kan göra fler misstag. Han kan tillåta sig själv göra fler misstag. Plus att konkurrensen har höjt, så han vill ta i för mycket och så kraschar bort sig. Så att, ja, jag tror vi kommer få se några segrar till. Åtminstone 2 segrar tror jag Marcus kommer ta under höstterminen. Men kanske också rätt många DNF.
Och intressant också, förutom Sachsenring så var det ju en bra racehelg. Det var en bra inledning på racet i Nederländerna för Marc Marquez.
Ja, det var det.
Trots att han hade hård krasch under helgen innan där. Och,
Jag tror han har kommit på pallen utan den här kraschen som han gjorde på fredagen. Faktiskt.
Rejäl highsider.
Ja, den var hög.
Men det är 2 utropstecken och jag har ett frågetecken annars just kring Honda. Du pratar mycket om Marquez här och såklart han är ju den som har stuckit ut bland Honda-förarna. Men i övrigt, vad har hänt hos Honda här under den här säsongen? För jag tycker varken att Alex Marquez eller Takaaki Nakagami har kommit upp till den nivå som de hade under fjolåret. Och sen är det Paul Espargaro. Eller så har de varit på den nivån men andra har lyft sig. Jag vet inte.
Jag tycker de var på ungefär samma nivå första delen av säsongen även förra året. Nu kommer vi till banor där de körde bra på förra året. Så jag tror att det kommer gå lite bättre för honom. Jag tycker Nakagamis körning på Assen. Hade han hållit ihop det där så hade det räckt i pallen, tror jag faktiskt. Nu höll han inte ihop det. Han tappade mycket, men han låg och fightade som... Ja, han låg i tvåa låg han ju och fightade som ledningen där ett tag. Så att, eller tre kanske han låg. Så att ja, jag tror det kommer gå lite bättre för honom. Men fortfarande så är det ju inget genombrott på det sättet. Det vill vi inte påstå.
Nej, lite komplicerat läge känns det som.
Ja, jag tror sommaruppehållet gjorde de gott. Jag tror de har arbetat stenhårt, det gör ju alla såklart. Men jag tror att de har arbetat väldigt hårt för att få till ett bättre chassi. Jag tror de har arbetat hårt på nästa års cykel allaredan. Nästa år så kommer förändringar på cyklarna vara tillåtna igen. Ja, jag tror det försiggår ganska mycket där bakom kulisserna och sådana.
Mm.
Resurser finns.
Du, läget med Rossi då, vi var inne på honom i snacket om Yamaha-styrningar här. Vad tror du händer? Det närmar sig ett beslut sannolikt kring hans fortsatta karriär.
Ja, det gör det. Han står alltså på 17 poäng efter första halvan av säsongen. Jag tror nog ändå att detta är sista säsongen. Det så känns det ju. Det måste ju... Jag skulle bli mer förvånad om han kör eller om han inte kör. Vi får se.
Hur kommer det påverka statusen och intresset då kring MotoGP om han lägger ner, som ändå har varit en... Det är klart att han har varit det stora affischnamnet, men inte det enda affischnamnet de senaste åren. De har ju varit ett gäng före som ändå har dragit stora publikskaror, men Rossi har ju varit outstanding i det avseendet.
Ja, det har varit. Jag vet faktiskt inte. Hade han lagt av för 3 år sedan så hade han säkert att det är en ganska stor inverkan. Jag vet inte om det är klart att det har en inverkan, men om den är så jättestor länge, jag vet inte faktiskt. Han har ändå sitt team kvar, han har sin halvbror kvar. Han kommer köra med 2 cyklar mot GP-klassen. Jag tror ändå folk kommer fortsätta stötta hans team och Rossi på det sättet faktiskt. Jag tror inte att det... Majoriteten tror jag inte lägger av och åker på race eller tittar på MotoGP för att Rossi inte kör längre.
Nej. Nej, för mig är det definitivt... Jag skulle ändå vilja sammanfatta den här säsongen och de senaste säsongerna med den här jämnheten som vi har sett. Och vi har sett det resultatmässigt hur många av de jämnaste racen genom tiderna som har genomförts de senaste åren. Och det, för mig gör ju det... för mig ökar ju det intresset att följa mästerskapet på nära håll, att det är så jämnt och så oförutsägbart på något vis.
Mm. Ja, men exakt.
Oavsett förare, oavsett vem som vinner, så är det, tycker jag, fantastiska race, många utav dem.
Ja, det är ju det, och jämna race.
Mm.
Framförallt. Ja, vi får se vad han kommer fram till faktiskt. Nu läste jag senast att det var inte full publikkapacitet på Misano. Tråkigt om man väljer nu att avsluta, att det inte skulle vara fullt med publik där faktiskt. Jag tror det var 23 000 eller någonting som skulle tillåtas där. Det är ändå hans hemmarejs.
Mm. Att... Det är många idrottsstjärnor som har pratat om det här ihop med avsluta karriären. Ja. Eller jag tror att jag såg, det måste ha varit André Myhrer eller någon som pratade om det gällande alpinåkningen där, att de också fick avsluta, eller han fick avsluta med, jag tror att det inte ens blev en sista världscuptävling som det var tänkt. Utan man la ner för säsongen och så, ja, totalt antiklimax.
Ja, verkligen. Så, ja. Nej, jag vet inte.
Nej,
faktiskt.
Vi får se.
Men varför inte ett år på Ducati i sitt eget team tillsammans med Marini? Det hade ju varit coolt, måste jag säga.
Ja. Absolut. Du, vad tänker du på när du tänker på säsongen så långt då? Finns det någon känsla eller något... som sticker ut särskilt?
Nej, det är så många saker som sticker ut egentligen. Jag kan inte peka ut ett sånt där moment. Vi har redan varit inne på det, Quartararos styrka. Jag måste ändå säga återigen, Marquez seger på Sachsenring, den tycker jag var... Den var cool, det är någonting som man hade pratat om, att då kommer han vara tillbaka. Det är väl det som sticker ut. Och sen, som du har varit inne på, jämnheten. Sen är jag inte så där titta tillbaka vad som händer nu, jag tittar mer framåt vad som kommer hända höstterminen här.
Mm. Ja, vi får ju anledning att återkomma ganska snart nu då, när det drar igång. Det är bara en dryg vecka bort så är vi på plats i Österrike.
Ja.
Och då vill vi ha med frågor. Det måste vi komma ihåg.
Precis. Vi har ju faktiskt en one-to-one, eller en intervju med Jack Miller. Och den intervjun kommer inte vara en sån här vanlig intervju, utan det kommer vara att vi bara kommer ställa frågor till Jack Miller och tittar och lyssnar frågor. Så har ni någon fråga till Jack Miller, så vill vi att ni skickar in den till oss.
Och vart vänder man sig då, Andreas?
Bäst så att vi får det på samma ställe.
Jag tycker det.
Det är på Instagram. MotoGP-podden på Instagram. Man kan också skicka ett PM där. Man kan även gå in på min Instagram om man nu skulle följa mig. Och så kan man skriva det där.
Och du märker hur tyst jag är i det här, va?
Ja, för du har inga sociala medier. Nej, typ
inte.
Skicka in dem på Instagram. Sen om det är mitt konto eller om det är MotoGP-poddens konto. Jag sköter båda. In med dem där.
Ja, det ska bli roligt.
Fråga till Jack Miller. Och vi har ju faktiskt redan en ganska känd person som har ställt en fråga till Jack Miller, som kommer komma med i den här intervjun.
Det blir intressant. Jag tror det blir intressant intervjuobjekt också. Jag tror man kan vara ganska straightforward med honom. Han kan vara ganska straightforward tillbaka.
Ja.
Så att,
ja. Roliga frågor till honom. Vi vet att han har god humor, engelskspråkig. Det är alltid bra.
Jag gillar den här fingerrörelsen här med pengar till Marquez som skulle haka på kvalet. Visst var det så?
Det kostar.
Mm. Ja, vi får se. Man får fundera ihop någonting här och ta med till Österrike för vår del.
Ja, och detta kommer alltså komma med inte första racet på Red Bull Ring, utan det här reportaget sen kommer, eller frågor, intervjun kommer sändas andra racet på Red Bull Ring. Men intervjun kommer ju ske när vi är på plats då, alltså nästa helg. Så att nu har ni 10 dagar på er. Skicka in de här frågorna. Torsdag nästa vecka då har vi intervjun med honom.
För stunden känner jag mig ganska uttömd. Hur är det med dig?
Jo, det känns nästan som en comeback det här, va?
Ja, det blir lite genrep för nästa vecka och sen smäller det igång igen.
Nästa vecka ska vi försöka spela in en podd också. Då kommer den handla mer om Red Bull Rings första race. Ja, vad vi förväntar oss helt enkelt. När säsongen drar igång igen.
Håll utkik och kom in med frågor. Så tackar vi för det här avsnittet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.